Vi rör oss vidare genom Markusevangeliet och har kommit fram till kapitel 3, vers 13-19. Och rubriken i folkbibeln är Jesus utser 12 apostlar. Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg 12 som han kallade apostlar. De skulle vara med honom och han skulle sända ut dem att predika och ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa 12: Simon, som han gav namnet Petrus, Jakob, Zebedeus son, och Johannes, Jakobs bror. De kallade han Boanerges, det betyder åskans söner. Dessutom Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, Taddeus, Simon Zeloten och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Så långt läsningen av Guds eget underbara ord. Må han nu uppenbara sig för oss genom det och välsigna allas våra hjärtan med kraften i det skrivna ordet. Amen. Ja, vi ser här några mäktiga saker, att Jesus går upp på berget och kallar dem till sig som han har utvalt. Berget står ju ofta som symbol för Guds uppenbarelsen och närheten till Gud. De som ska bli apostlar måste bege sig upp på berget till Guds uppenbarelsen och till närheten till Gud. Det är alltså en gåva av alldeles specifik uppenbarelse som dessa 12 ska få. Det förstår vi. Och de är 12, och det är naturligtvis väldigt, väldigt symboliskt i och med att Israel hade 12 stammar som representerade gamla gudsfolket. Nu utser han 12 apostlar som alltså ska utgöra det nya gudsfolket, eller det kompletterade gudsfolket om man så säger. 12 stammar, 12 apostlar, 12 gånger 12, 144. Det där hittar vi ofta i uppenbarelseboken som en symbol för det kompletta gudsfolket, församlingen, representerade av 12 stammar och 12 apostlar. De skulle vara med honom och han skulle sända ut dem. Här har vi apostlakallets absoluta centrum. Man är alltså en förlängning, ett språkrör. Man är en delegat, en utsänd med full makt att representera den man är utsänd av. Och deras första uppgift är att predika, att förkunna. Apostolisk förkunnelse utgår från Jesus, vidare förmedlas genom apostlarna. Det ser vi också sedan i evangelierna och i apostlarnas brev hur detta är i funktion. Och de har också en alldeles speciell makt att driva ut onda andar och bota sjuka. Att befria och bota sjuka är naturligtvis någonting som Gud kan göra än idag som svar på församlingens böner. Men det var i en alldeles speciell omfattning och ett speciellt format som de första apostlarna, de grundläggande apostlarna, hade dessa apostoliska teckengåvor. De som sedan övergick i en annan, vad ska man säga, i ett annat format till den första församlingen. Och som finns naturligtvis kvar än idag. Som möjlighet att få svar på bön och se Gud göra under. Men de alltså plöjer upp marken för det Gud vill göra. Och vi kan få be om det än idag. Och så kommer namnen på de 12 apostlarna. Och alla hade olika karaktär. Och det är också intressant att Gud samlar tjänare. Han samlar apostlar som har olika karaktär, olika personlighet, olika begåvning, olika utrustning. Det är för att få den bredd som Gud använder sig av i utbredandet av sitt rike och förkunnelsen av evangelium. Det fanns tre grundläggande, eller det finns tre grundläggande kriterier för en apostel. Det första är att man ska alltså ha sett Jesus uppstånden. Man ska vara vittne till hans uppståndelse. Ögonvittne till hans manifesterade uppståndelse. Det andra är att man ska vara utsänd av Jesus själv uttryckligen. Han ska i uppenbarad gestalt ha talat ut utsändningsorden, jag sänder dig. Så, sett Jesus uppstånden, utsänd av Jesus själv personligen. Och för det tredje så skulle en apostel kunna identifieras och definieras och verifieras, autentiseras om du vill, av att dessa tecken åtföljde aposteln. Apostoliska under och tecken av icke vanligt slag. Inte bara bönesvar, utan mäktiga apostoliska tecken. Inte be för sjuka, utan bota sjuka. Inte be för människor i fångenskap, utan befria människor med ett enda ord. Denna extraordinära makt och kraft präglade de första apostlarna. Ordet apostel på grekiska apostolos används omkring 80 gånger i Nya testamentet och det kommer av ett ord som heter apostelein som betyder just sända eller skicka ut med ett budskap eller i ett bestämt uppdrag. Och det här bestämt uppdrag kan både vara i omfattning, i karaktär och i tid. Alltså man kan bli utsänd som apostel för en specifik tid. Ett speciellt uppdrag som börjar, genomförs och avslutas. Och ordet apostel betyder alltså också sändebud som uppträder med full auktoritet på avsändarens vägnar och är ansvarig inför denne. I Nya Testamentet används faktiskt ordet apostel om Jesus Kristus själv. Vi kan bland annat läsa om det i Hebreerbrevet 3 och 1, där han sägs vara större än Mose, både som person och med hänsyn till sin ställning och gärning i Guds hus och som uppfyllelse av profetian. Så Jesus Kristus, Guds egen son, Gud själv, Gudsonen, uppenbarad bland oss, är alltså i unik och enastående mening Guds apostel, Guds sändebud med fullmakt att handla å Guds vägnar. Den totala representanten för Gud själv. I den bemärkelsen används ordet apostel om Jesus, vår tros store apostel. Men det som är kanske mer bekant för allmänheten är att Jesus utvalde och kallade under sitt jordeliv 12 av lärjungarna, 12 stycken av många, många lärjungar. Men 12 av lärjungarna utvalde han suveränt och specifikt och gav dem alltså sitt befullmäktigande och dessa kallade han för apostlar. Och som vi sa tidigare, 12-talet är naturligtvis symboliskt och visar tillbaka på det gamla 12-stamsfolket. Samtidigt som det pekar framåt mot ett nytt Israel, ett nytt Guds folk. Och Jesus säger om det där i Matteus 19 och 28 att när världen föds på nytt, då när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig få sitta på 12 troner som domare över Israels 12 stammar. Mycket unikt uttalande för dessa 12 apostlar. Och man kan också läsa i Uppenbarelseboken 21 och 14 att om det nya Jerusalem så heter det att stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod 12 namn, namnen på lammets 12 apostlar. Så det är helt unikt med de 12 patriarkerna eller de 12 Jakobs söner, 12 stammarna och de 12 apostlarna som har sina namn skrivna till och med i himmelrikets portar. Judas svek ju och förrådde. Och han blev ju förrädare. Och efter hans förräderi så valdes Mattias till apostel i hans ställe. Och det kan man läsa om i Apostlagärningarna 1 och 21. En del menar att det där inte var riktigt, utan att det egentligen var Paulus som skulle ha trätt in där om de bara hade gett sig lite till tåls. Den där frågan kommer nog aldrig att kunna lösas. Men antingen var det Mattias som var så att säga den tolfte, eller också var det Paulus som skulle vara den tolfte men som då blev den trettonde. Det där är inte alls avgörande, för tolvtalet är framförallt symboliskt. De var 12 olärda män som vi sa tidigare. Det kan man läsa om i Apostlagärningarna 4 och 13, där det står att när de lade märke till Petrus och Johannes och såg att de var olärda män blev de svarslösa. Men så drog de sig till minnes att de hade varit tillsammans med Jesus. Och det var just det vi läste om också. Dessa skulle vara tillsammans med Jesus, präglas av hans person och hans budskap på ett alldeles specifikt sätt. Så som Jesu Kristi sändebud skulle dessa alltså handla och hans vägnar och utföra samma verk som han. Och det fick de mycket noggranna instruktioner om. Så där de gick fram, där gick Jesus fram helt enkelt. De fick full makt att förkunna evangeliet om Guds rike, bota sjuka, uppväcka döda till och med och driva ut onda andar. De fick också makten att binda och lösa. Det där kan man läsa om i Matteus 16 och Matteus 18. Och så som sändebud uppträdde apostlarna, alltså de bibliska, nytestamentliga urapostlarna, i Jesu ställe. Och det står till och med om dem att den som tar emot er, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Så fullständigt avgörande var apostlarnas undervisning och verksamhet. Man kan också konstatera att som apostlar så hade de rätt att få vad de behövde för sitt livsuppehälle. Det läser man om flera gånger i Nya testamentet. Och man kan likna det vid sändebud som skulle överbringa sin konungsbudskap. Och detta skulle ske på ett personligt sätt. Alltså en apostel skulle inte bara vara förkunnare, han skulle också vara ett vittne. Och evangeliet talar just om historiska frälsningsfakta. Och det här är väldigt, väldigt viktigt. Apostlarnas uppgift, det är det som har gett oss våra biblar, våra nya testamenten. Apostlarnas uppgift bestod i att vara åsyna vittnen, som man sa förr. Ögonvittnen till det som Jesus gjorde, till de historiska frälsningsfakta. Allt ifrån att Jesus trädde fram vid dopet till hans himmelsfärd. Det skulle de vittna om. Och dessa, deras vittnesbörd, utgör alltså grundvalen för hela kristendomen, för hela den kristna människans tro och liv. Och på de första 12 apostlarnas auktoriserade lära och auktoriserade livsverk så byggs hela den framtida församlingen. Och det är väldigt intressant, för Paulus kallar sig också för apostel. Fast han är ju ett undantag. Han kallar sig själv faktiskt för en apostel född i fel tid. Och jag tror att han kan helt enkelt syfta på att han fick sin kallelse senare än de andra. Det där bibelordet är faktiskt väldigt intressant. Det står i första Korintierbrevet kapitel 15. Han säger så här: allra sist visade han sig också för mig som för ett ofullgånget foster. Jag är ju den minste av alla apostlarna, inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Och det där är väldigt intressant, att det står allra sist visade han sig också för mig som ett ofullgånget foster, som också kan översättas då som är född i fel tid. Det är ett uttryckssätt på grekiska. Så Paulus sätter ett streck efter sin egen kallelse allra sist. Han utgör alltså den gränsen mot framtiden när det gäller grundläggande nytestamentliga apostlar som gör apostoliska under, visar apostoliska tecken och skriver bibeltexter som är direkt inspirerade av Gud. Och vi kan läsa bland annat i illustrerat bibellexikon att Paulus och de tolvs apostlaämbete var en engångsföreteelse. Det hörde till kristendomens första period. Det behövs inte längre sedan grundvalen en gång lagts. Deras gärning fortsätter emellertid genom de nytestamentliga skrifterna. För skriften talar nämligen också om andra typer av apostlar. Barnabas, Silvanus, Timotheus, möjligen också Andronikus och Junias. Men när de omnämns så bortser man från det historiska momentet, alltså att de skulle vara historiska apostlar. Utan då läggs tonvikten på den karismatiska utrustningen och tjänsten. Och här kommer vi till en avgörande bit i vår undervisning idag. När vi idag, eller efter Paulus, eller egentligen efter Johannes kan man ju säga, för Johannes var den som dog sist av de tolv. När vi idag talar om apostlar så måste vi vara noggranna med att förstå att det är alltså apostlar i vidare bemärkelse. Det är apostlar som inte gör automat under som de första apostlarna. Det är apostlar som inte skriver nya bibeltexter som de första lärjungarna fick göra. Det är apostlar som inte inför nya läror som apostlarna fick göra. De fick ge apostolisk grundläggande lära. Och det är också apostlar som inte personligen har mött Jesus och blivit utsända av honom i fysisk gestalt så att säga. Men vi behöver acceptera och vi behöver omfatta och älska detta att det finns apostoliska tjänster, apostolisk tjänstgöring också i vår tid, även om den har antagit en ny form. Om man inte alltid kan identifiera en missionär med aposteln, så kan man ändå i vissa missionärers banbrytande och grundläggande verksamhet spåra lite av en apostlatjänst i nytestamentlig mening. Man kan till exempel tänka på Ansgar. Han kallades ju faktiskt för Nordens apostel. Hudson Taylor brukar ju kallas för Kinas apostel etc. Och tanken är ju det att i församlingen ska det finnas tjänster som utför olika typer av uppdrag som är en förlängning av det som grundlades av de 12 apostlarna. Så kom ihåg det, om vi talar om apostlar idag så talar vi om apostlar i vidare bemärkelse. Alltså inte människor som kan göra anspråk på samma auktoritet och kräva samma lydnad som de 12, de är unika. Men Gud kallar oss allesamman till specifika uppdrag och till specifika uppgifter. Hos var och en, säger Nya Testamentet, så visar sig anden. Så visar sig tjänster, gåvor och uppgifter så att det blir till nytta. Så vi tackar Gud för att Jesus utsåg sina 12 apostlar så att vi idag med apostolisk och profetisk, evangelistisk, pastoral och undervisande tjänst kan bygga vidare på den grunden som en gång är lagd. Amen.